Välkommen till det fjärde avsnittet av Natt och Dimma med mig, Erik Nyström.
Och med mig, Magnus Johansson.
Plötsligt händer det.
Yes.
Att vi sätter oss ner igen, tittar på lite svartvit film och spelar in ett avsnitt.
Precis, precis. Och i det här avsnittet så tittar vi på lite Humphrey Bogart-filmer.
Mm. Ja, ett tema tänkte vi. Tänkte jag att vi skulle pröva.
Exakt. Och vi har sett The Big Sleep från 46. Dark Passage från 47. Och In a Lonely Place från 50.
Mm. Man kan säkert ha synpunkter på vilka Bogart-filmer jag valde här.
Mm.
Kanske gör vi fler Bogart-avsnitt som får vara temat som vi återkommer till. Vem vet?
Mm.
Många hade säkert velat se Maltese Falcon eller Key Largo eller ja, vad fan som helst.
annat än det här.
men jag tyckte det skulle vara kul att inte bara i Vacancy det vi gör teman, utan pröva ett tema även här. Mm. Och någonstans för mig är Humphrey Bogart den jag förknippar mest med hela genren film noir.
Just det.
Vad har du för relation till Bogart?
Nej, men det är ju inte jättemycket. Det är väl, vad heter han? Casablanca i princip. Som är min relation, tror jag. Det stämmer nog det du säger, liksom, att eller det jag väl börjar se de här filmerna, att så här, bara, ja, det här känns ju igen. Det här är ju, Nakna pistolen eller liksom Frank Drebin i poliskåd. Alltså det finns mycket, mycket referenser här till hur Bogart gör sina rolltolkningar, helt klart.
Han brukar väl anses kanske till och med vara den största filmstjärnan genom tiderna.
Just det. Mm.
Vi kan väl återkomma i slutet om du blev Bogart frälst.
Just det, exakt, ja. Yep.
Det jag mest tänker på med Humphrey Bogart är att jag upplever att han var lite lik min morfar.
Okay.
Mm. Jag träffade aldrig min morfar, han dog 5-6 år innan jag föddes. Men det har alltid funnits ett och samma svartvita fotografi av han. Både hemma hos mormor och någonstans hemma hos mina föräldrar också.
Mm.
Där jag alltid tyckte att han var på något sätt lite lik Humphrey Bogart. Kanske var det bara för att det var svartvitt, vem vet. Men den första filmen här är alltså då The Big Sleep.
Oh yeah, I'm looking for a good mystery on something off the beaten track like the Maltese Falcon.
Oh, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. What a picture that'll make.
Mind if I look at it?
Som du sa, 1946, regi Howard Hawks, baserad på en roman av Raymond Chandler, kretsar kring privatdetektiven Philip Marlowe, då spelad av Bogart. Vi har sett Marlowe tidigare här.
Just det.
I Murder My Sweet, i det första avsnittet av Natt och Dimma, då var det Dick Powell eller något som spelade. En ganska typisk hårdkokt deckarhistoria.
Mm.
Där han får ett uppdrag att ta reda på del skulder som en rik mans dotter har och försöka reda i det. Och samtidigt verkar det vara en man som har försvunnit. Mm. Men ganska snabbt blir det så snårigt att det är snudd på omöjligt att hänga med.
Yep.
Humphrey Bogart spelar som sagt var huvudrollen. Vi har ju då hans, de var inte vid den här tidpunkten, men sedermera gifta Lauren Bacall. Som spelar en, vi ska väl inte säga en femme fatale, men kanske lite.
Mm.
Vid den här tidpunkten hade de en affär, men Bogart var redan gift med någon annan.
Mm.
Man kan tänka att det finns någon viss laddning här.
Just det. Ja, alltså vi, första som slår mig med Humphrey Bogart i de här första scenerna när han kommer till huset och ska ha sitt snack där i växthuset. Först och främst, han är ju filmstjärna på det sättet också att han har ett väldigt stor huvud mot för kroppen.
Han är ganska kort.
Ja, precis. Han är, det är många sådana där liksom, filmstjärnor, och det är en av dem som vi har som fortfarande gör den här typen av liksom, filmstjärnestil är väl Tom Cruise. Han har också lite den där grejen att liksom axlarna är lite smalare liksom mot huvudet och sådär. Så vi satt ett tag innan vi kom in i filmen och var mest förundrade över, ja, det här är ju definitivt en filmstjärna liksom. Med proportionerna som kameran tydligen gillar.
Det, ja, jag är ju mycket mer van att se den här typen av film också, kanske, än vad du är.
Just det.
Med den lite mer gamla sättet att fota folk. Men de adresserar ju det nästan direkt också. Hon säger väl det, den här lilla systern som står i baddräkt i alla fall. Hon har på sig några små shorts i alla fall.
Yeah.
Vad kort du är.
Just det. Yep.
You aren't very tall, but I try to be, eller någonting, säger den.
Just det.
Jag tycker det är så skönt hur den här filmen direkt kommer in i vad den ska handla om.
Yeah.
Han kommer dit och få sitt uppdrag.
Ja. Och det är inte bara så här rakt upp och ner heller, utan det som slår en ganska tidigt, det är väl det här som säkert kommer att återkomma och har redan sagts förmodligen i just den här podden, att vet du, det är ju väldigt mycket ett manus, författarens liksom mediefilm här.
Ja.
Det är väldigt fint språk och rätt poetiskt när man bara ska prata om liksom vädret nästan. Och påminner lite grann om liksom brittiska liksom kostymdraman på något sätt, fast det ofta utspelar sig här i Hollywood liksom. Så det finns en elegans i språket helt klart, som är väldigt mysigt och titta på.
Ja, verkligen
på.
Att det finns litterära kvaliteter bara att lyssna på replikskiftena. Det är ju otroligt snärtigt.
Ja,
jo, verkligen. Hela tiden. Vilket ju gör att jag bitvis kunde tycka att den har stråk av humor. Som bara är i snärtigheten.
Just det.
Och väldigt, väldigt underspelad humor som kommer och går genom filmen. Naturligtvis i replikskiftena, men även lite grann, det kommer en scen där han bara tycks samla på sig pistoler.
Just det.
Och de gör inte så stor grej av det, men när han tar av liksom fjärde personen en pistol och stoppar ner i någon ficka, tänker man att välja att inte kommentera det, men man någonstans känner att nu börjar det bli dråpligt. Ja, jag tyckte det fanns hela tiden den där småsjudande. Kanske framförallt i början, i takt med att den blir snårigare, blir den ju lite mörkare också.
Och så, ja, men humor ligger ju där. Alltså, han är ju det här, han kommer till den här äldre karn som vill se folk dricka, eftersom att han själv inte dricker längre i sig. Och så vet du, ja, men både det, men också hur Humphrey Bogart börjar svettas där inne i växthuset en massa, medan den här karn inte verkar påverkas överhuvudtaget av att vara i det här växthuset som är väldigt varmt. Så ja, det finns ju definitivt en underspelad liksom humor här också.
Och det är ju en lätthet i Bogarts sätt också. Han går ju runt och sprättar repliker till höger och vänster. Repliker och cigaretter.
Yes.
Han går runt och sprättar. Han har ju någon slags en moralisk ambivalens i det också. Tar han bara det här som ett jobb och är han helt cynisk till allting? Ja. Men ändå så kan han som inte låta bli att vilja komma fram till någon slags sanning. Det finns någon slags... Han kanske är den enda moraliska karaktären i den här filmen.
Ja, precis, just det.
Där alla andra av något slags egen intresse alltid vill lura, utnyttja, döda, utpressa. Ja, Gud vet vad det är som allt mest händer här. Så är han någonstans kanske den renaste. Men han är ju även väldigt, väldigt cynisk.
Ja, precis, ja. Ja, precis. Men det här kanske ligger lite i karaktären också. För jag kände inte bara igen namnet, utan att så bara, ja, men här ligger ju någonting i just det. Att så här... Han är både cynisk men kan som inte hålla sig från att komma till botten med sakerna. Liksom. Det är ju trevligt med den här och vet du, när det eskalerar så att säga. Han åker bil och ska titta på ett hus. Sen kommer det mer bilar och till slut så hörs ju ett skott där i huset. Jag gillar den sekvensen, alltså setupen för mysteriet liksom med en död man i det här huset som han klampar in i, och att det finns en staty som har en kamera i sig.
Ja.
Som är väldigt så här. Det finns något mörker i det. Jag vet inte vad det är, men nej, det är ett mörker. Och sen så sitter den här lilla syrran som vi mötte i början är där och verkar drogad. Och inte riktigt med, helt enkelt. Och sen hur han tar henne med hem och hur folk inte ska helst förstå så mycket. Utan han i princip beordrar folk att inte fatta något. För att han förstår väl att om de pusslar ihop det här så kommer det komma mer folk och skjuta folk liksom. På något sätt. Så han försöker hålla systrarna ifrån varandra. Det gillar jag.
Men känner du att man är med där någonstans? Han är i huset, man vet vad han, ungefär vad han har fått för order. Men sen börjar det dö folk. Det är som att vad än han gör så blir någon skjuten av någon. Känner du att du kan redogöra för intrigen i den här filmen?
Nej, det kan jag inte göra. Utan det är ju massa saker som inte sägs åt mig heller, känns det som.
Ja.
Och att jag måste liksom bara få följa med den på något sätt. När Humphrey Bogart tänker på saker och håller sig om örsnibben som han gör, så vet man inte riktigt vad det är som man ska, och man kan inte alltid tänka före honom. Nej. Utan han får lista ut det åt oss som tittar på något sätt. Jag vet inte om det känns så när man har sett det här några gånger, men det gjorde det definitivt nu.
Ja, men jag har läst lite om den här och att själva storyn är, den är jättesvår och du måste på något vis dra lite egna slutsatser.
Yeah.
Men många beskriver det även som, det skulle väl nästan jag också vilja göra, att om du fokuserar på intrigen så ser du inte skogen för alla träden, utan exakt var han ska och göra varför och prata med vem om vad är lite underordnad, att man bara ska dras in i den här halvmörriga, underförstått mörka. Den är inte supermörk egentligen. De har valt att göra den lite mer lättillgänglig, tror jag.
Yeah.
Men det finns ett underförstått mörker hela tiden. Jag menar, vad var den där kameran för någonting? Vad är det för svartsjuka intriger som finns? Vem har gjort vad?
Mm.
Man ska ju mer bara åka med. Jag vet inte om du såg eller om du kommer ihåg Inherent Vice.
Nej, jag såg faktiskt aldrig den. Nej. Ska jag erkänna. Nej, det blev så.
Otrolig film. Men den har lite samma grundidé. Att slappna av. Skit i storyn. Vad är mysteriet? Vem vet? Är det ens viktigt? Utan,
nej.
Jag tror att det är tydligare i boken. Och tydligen så valde Howard Hawks att yxa en scen mot slutet när Bogart typ i princip går runt och förklarar precis allt som har hänt. Det är med delar av den, men den är medvetet underspelad. Utan det handlar ju mycket bara om att åka med någon in i en värld och lyssna på dialogen, se miljöerna, träffa personerna. Och sen är den ju även lite av en scen för Bogart och Bacall.
Ja, jo.
De var ju producenterna, Howard Hawks, var ju väl medvetna om surret runt dem. De hade träffats på en filminspelning tidigare.
Yeah.
Det var jättemycket skvaller, sett dem i en sån här film.
Yeah.
att det fanns även den aspekten som ju kanske går lite förlorad för oss nu.
Just det.
Annat än att det är ju två väldigt, väldigt, väldigt lyskraftiga stjärnor.
Ja, precis.
Har du någon relation till Lauren Bacall? Eller är det samma sak där?
Nej, precis. Nej. Nej, men alltså det är ju slående liksom hur inte bara hon, utan hur vackra alla är i den här filmen också, tyckte jag var väldigt slående. Det är väldigt Hollywood liksom. Man, till och med den här taxichauffören han sätter sig med, som spelas av någon ung skådespelerska som jag inte vet vem det är, men det verkar så bara, aha, okej, okay. I den här världen, Hollywood, det här liksom, den här världen så är alla bara snygga människor helt enkelt.
Ja, han hamnar i den där bokaffären också med någon...
Ja, just det, exakt. Mm. Ja.
Också underförstått, varför låser han in sig där inne? Vad var det vi inte fick se där?
Ja, exakt, jo. Jo, de flörtar ju rejält ganska fort också. De är båda inställda på vad som kommer hända nu. Yes. Och ja, nej, men i allmänhet så känner jag nog att den här känns här bara, ja, men det här är ju så här, vad säger man? Alltså, pekboken av noir-deckare, typ ABC-boken på något sätt. Det känns som att det här kanske är, skulle kunna vara den här filmen som allt är klippt ur i den här, är det Steve Martin-filmen, va?
Mm.
Vad heter den? Döda män klär inte i rutigt, eller vad den heter.
Exakt.
Ja, men... Ja. Jag gillar den, och men framförallt så kände jag lite grann ibland att så här, ja, men vad är Howard Hawks grej då? Alltså, vad är det som kommer liksom sticka ut regimässigt här? Och det tycker jag ändå att man får se mot slutet. Det känns som att den här bara, han har lite väntat på lite actionsekvenser och så. Att den kommer väldigt mycket igång här med det här när han kör till något garage och träffar skumma personer, och sen börjar det bli lite shootout, lite western liksom ett tag där. Det är väldigt, väldigt trevligt att den övergår i det tag där mot slutet.
Ja, den behövde ju någonstans det. Vi kan inte bara virvla runt i det här snåret.
Nej, precis.
Och det är väldigt välklippt action.
Ja, definitivt. Jo.
Jag tycker inte att det känns... Ja, det är klart att det känns som att det är en snart 80 år gammal film, självklart. Men de är så... Det är så finjusterat där att man... Det är ju inga problem att ryckas med i dem.
Nej, definitivt inte. Nej, precis. Mm. Nej, exakt. Ja, men det är ju lite så med det här, hur hänger jag med liksom. En av kommentarerna som jag skriver bara... Åh, oh, shit, koder. Det är något spy shit som händer här. Ja. Det är lite bara... Någonting händer här. Men ja... Nej, men den var... i den här podden så känns det som att det är ändå någonting så här, någon hook ofta som man ser i de här filmerna och som du har valt ut i alla fall, så är att men just det är ju den där med den där och så. Den här kan jag ju tycka inte riktigt hade det.
Nej.
Förutom då kanske shootoutsarna mot slutet. Utan det här är ju mer det traditionella, det jag trodde jag skulle se varje gång vi såg en film liksom.
Exakt.
På något sätt här.
Otroligt trevlig så här, på något vis så här, den definitiva privatsnokfilmen i 40-talet. Kanske lite grund.
Ja, precis.
Kanske att det här mörkret inte riktigt får komma fram, att den är mer en storfilm kanske.
Ja, precis.
Men det är ju en robust och härlig sak.
Ja.
Och framförallt är jag så otroligt förtjust i titeln.
Ja, just det. Ja. Yes.
En av de snyggaste titlarna, och min DVD-utgåva av den här, ryggen på den är typ den snyggaste DVD-rygg jag har.
Okay.
Tråkigt att det här inte är ett visuellt medium så jag hade kunnat visa upp den, men inte ens för dig via Skype här. Jag har inte med mig den.
Just det.
Men jag tänker att det är en ganska god introduktion också till Humphrey Bogart.
Ja, absolut. Då går vi vidare till Dark Passage från 1947.
Mm.
Där vi kanske finner lite mer av en hook.
Minst sagt.
Yes.
Wait till you see this one. Take it from a guy who sees them all. It's the best yet.
Regisserad av Delmer Daves.
Mm.
En man rymmer från fängelset, påstår sig ha blivit oskyldigt dömd för att ha mördat sin fru.
Mm.
Han letar sig till San Francisco.
Ja.
Där han med hjälp av kontakter träffar en plastikkirurg som kan ändra hans ansikte.
Ja.
Så att han lättare kan hålla sig undan medan han försöker sätta dit den som egentligen dödade hans fru.
Precis, det är ju en riktigt, alltså bara straight historia det här, alltså den kanske att det är lite underligt att gå igenom en plastikkirurgi under den, men det är ju väldigt straightforward. Fly från fängelset, håll dig undan från att åka dit, ja, som du säger, kanske lösa fallet också.
Kanske träffa en fager dam.
Ja, exakt. Jo, exakt. Allt det annat är ju liksom att fylla i, helt enkelt, på något sätt här. Den är slående direkt, kan jag bara säga. Alltså visuellt slående. Det här fängelset vid havet, det är San Quentin.
Ja, jag tror det är så. Det är något av fängelserna som Johnny Cash har spelat på i alla fall.
Ja, exakt. Jo. Och sen så klipp till baksidan av en bil som åker iväg, alltså en lastbil, och man ser att det är några händer i tunnan som till slut knuffar av sig själv från den här transporten och sen rullar ner för en slänt, och sen så är han liksom fri på något sätt, och allt det här är ju bara filmat med en jäkla intresse för att göra visuella film på något sätt här.
Oh ja.
Det, alltså om det finns någon film som skulle vara storyboardad liksom rakt igenom, så skulle det väl vara den här, tänker jag. Att alla bilderna är väldigt genomtänkta.
Och den är så mycket on location. Man är inte just van det. Att se en Hollywoodfilm från 40-talet, så kan man alltid uppleva att någon liten skogsväg eller någonting är uppenbart, alltså studiofotad.
Just det.
Och att det är ganska mycket inomhus eller i så här studiegränder och i städer. Men här är de utomhus.
Mm.
Det är riktiga landsvägar, det är riktiga backar. Man ser havet i bakgrunden, man ser Golden Gate-bron. Och även sättet den rör sig inne i lägenheter, av anledningen som vi inte har kommit till än.
Exakt.
Gör ju att den visar liksom så mycket mer av världen den utspelas i än vad man är van.
Ja.
Och allting känns otroligt noga planerat.
Ja, precis. Det är ju jättehäftigt hur han kryper ur den här tunnan, och så ligger kameran kvar i tunnan, och så ser han gå bort med ryggen mot kameran. Och så helt plötsligt så är vi i en buske och tittar runt, och man bara, vad är det som händer här? Och så till slut så kommer händerna fram och drar bort busken. Mm. Och helt plötsligt så inser man att den här filmen utspelar sig till stor del i första person från Humphrey Bogarts karaktär här, synfält. Vilket är ju slående liksom, att det är 47 och man bara, okej, men oj, vad jag har lärt mig från Vacancy-podden och skräckfilm och så, är ju att det är en genre som tog in ganska mycket av det här första persons grejen liksom, kanske börja i slutet av 60-talet och så, och lekte loss med det, och även med Steadicamens liksom framfart. Men här bara får vi det väldigt tidigt, och ja, jäkligt snyggt gjort också.
Det är aldrig riktigt som att man upplever att det är en stor klumpig kamera som på något sätt baxas fram för att skapa det här, utan det känns ganska flytande.
Ja, precis. Och när händer det kommer upp, så är det precis så där som det ska vara. Att man känner att man är i ögonen liksom på karaktären. Så att det är ju väldigt väl genomfört här. Det finns säkert mycket mer filmer innan det här också nu, tänker jag. Men det här är ju häftigt att se, helt klart.
Ja, men sättet, det var det jag var inne på. Att i och med att den är filmad på det viset, om man då är inne i lägenheter eller inne i byggnad, var man än är, så är det ju svårt att bara klippa mellan två personer. Eller ställa kameran på ett ställe och ha tre väggar och ljusriggar och sånt där. Utan han får ju följa karaktärer runt inne i lägenheter. Så att du får, helt plötsligt så går den karaktären mot en vägg du trodde inte fanns. Att det här var en begränsad kuliss. Och så får de helt, är man där. Så att det är att världen blir så jävla stor.
Yeah.
och öppen. Och oftast så kan man se ut genom fönstret i bakgrunden och tycker man sig ändå se, jag vet inte, Golden Gate-bron.
Ja.
Utan att det finns ett djup överallt. Så ja, tekniskt otroligt intressant att titta på.
Ja, exakt. Och det är ju jätteviktigt utifrån att den är ganska... ganska liten i sin historia på något sätt.
Ja. Jo.
Och sen liksom när man börjar inse att så här, oh, han ska operera ansiktet, han åker med någon taxi. Det är antingen folk som är ute efter han eller liksom alltså har hört om den här rymningen, och man får liksom lite spänningssekvenser, särskilt med en kar där i början som han lyfter med. Och så antingen det, eller så är folk väldigt hjälpsamma,
ja,
och tror att han är oskyldig. Det känns som att många vet vem han är. Så det kanske har varit en liten sån här sak i pressen. Är det han eller inte? Liksom?
Det känns även som att San Francisco måste ha 200 invånare.
Exakt, ja. Ja. Men den här taxichauffören som han åker med, ja, men hjälper honom med att få ansiktet opererat. Det är där man börjar förstå att så bara, åh, ja, men vad spännande att den är i första person här. Och jag förstår ju att det kommer hända något när han väl har opererat sig. Liksom. Ja, jag gillar den övergången liksom, att så här, ja, nu har han opererat sig, men då har han ju liksom så här lite bandage över hela, osynliga mannen bandage över
precis.
Hela huvudet, vilket är häftigt också på något sätt, att säga, ja, men det här är nästa steg. Ni får inte Humphrey Bogart fullt ut, inte ens nu.
Nej, och det är väl det, hur mycket man än gillar Bogart, att ju, när det väl blir han, så är den ju inte lika intressant längre.
Ja, just det. Ja, ja.
Men det jag vill säga också om sättet den är fotad med det här första personsperspektivet är att det blir lite grann att varje scen, taxichauffören, Lauren Bacall är ju med här igen, vi kanske inte sa det, som också en av hjälparna.
Mm.
Scenerna med henne, han letar upp en kompis han har där,
ja,
som sedan mera blir mördad. Den här kvinnan spelad av, vad heter hon, Agnes,
ja, just det.
Moore, fan vad namnet, jag ska kolla upp det medan jag pratar.
Mm.
Men hur som helst, att de scenerna gör ju att det blir fokus bara på den karaktären som får titta in i kameran.
Mm.
Och alla får som en liten historia.
Yeah.
De får prata rakt in i kameran med honom och prata om sig själv. Vilket gör att ganska små karaktärer, inte framförallt på den här kompen som är med ganska lite.
Mm.
Men alla får sin scen. De får en möjlighet att genom dialogen med honom få lite liv. Så även karaktärerna öppnar upp sig ganska mycket. Tack vare att de får titta rakt in i en kamera och prata.
Ja. Yeah.
Ganska länge med honom om deras relation och hur de förhåller sig till hans eventuella skuld.
Ja.
Vilket jag också tyckte tillförde någonting som kändes halvunikt.
Ja, nej, absolut.
I en film som egentligen är en ganska enkel och liten historia.
Ja, nej, helt klart. Och när folk då sen far illa eller visar sig inte vara de är och sånt där. Det blir ju mer kraftfullt på något sätt också där då.
De har fått så här Bergman-monologer rakt in i kameran.
Exakt, exakt.
Agnes Moorehead heter hon som spelar skurken, sa jag det.
Yes.
Förlåt.
Ja. Ja, alltså jag tycker att det är häftigt också. Jag tycker att det är häftigt att det är Humphrey Bogart som är i första person skitlänge. Jag började så här bara, hur många filmer höll han på att spela in här? fick vi göra en halv film igen liksom. Men sen då när han har den här bandagen på sig så känns det ändå som att han är närvarande. Det är inte bara för att luras på något sätt, utan han spelar ju nästan mest när han har bandaget på sig på något sätt där. Liksom försöker ta sig fram eller upp för San Franciscos gator där. Det är ju ganska kul hur det faktiskt är så där bara skitjobbigt att ta sig ta sig någonstans i San Francisco. Vad var det förra året var jag där och ja, en del gator är ju helt bizarra alltså. Så det är ju rätt kul att se. Så här.
Jo, men den gör ju ganska mycket av att den är där.
Ja, exakt. Ja.
Både det stora och det lilla.
Ja, jo. Jo, alltså gud, det är en jättecool bild när de åker till henne för första gången och parkerar bilen. Och det är en bild ovanifrån, man ser vägen och allting och så bara, oj vad det lutar liksom. Och så sen när de klipper till en ganska närbild på bilen när de ska ut så lutar den väldigt mycket i bild också. Och jag bara, ja det här är jättemysigt hur det ser ut. Ja, det är mycket häftiga bilder och i alla fall den Blu-rayen jag hade var ju väldigt fin också. Det blir ju väldigt fint när man har folk i första person som står och pratar med en och sådär också. Men också alla ställen. Han är mot slutet någonstans och försöker ta sig från ett ställe och tar en brandstege ner.
Ja just det, ganska lång scen.
Ja exakt. Och så från ett ganska högt hus. Mycket snygga bilder där. Alltså både med visa höjden. Men också liksom på vägen ner. Underifrån, ovanifrån. Direkt från sidan av det här huset. Och så sen klippen mellan. Väldigt snyggt också för att han skulle ta sig ganska långt ner. Det är mycket trappor. Och där vet de exakt hur många steg de kan hoppa över liksom. Det blir väldigt styggt faktiskt. Klippt också.
Och någonstans ligger det väl någonting i Bogarts ändå utstrålning eller bara ren förmåga att ge liv åt en ganska snabbt gissad halvtråkig karaktär ska vi säga. Det är inte mycket intressant med karaktären egentligen.
Nej.
Som gör att det är så lätt att snabbt börja vilja att han ska klara sig ur alla knipor.
Yeah.
Jag tänker scenen som leder upp till det du just beskrev, när han ska ta sig ner för trapporna, där har ju föranleds ju av att en person faller ut genom ett fönster.
Yeah.
Och man tänker, nu kommer han att åka dit för det där. Jag känner att nej!
Nej!
Och så går han ut i trapphuset, han blir stressad, han går ut, vad ska jag göra? Och så hör man bara röster ner som är på väg upp. Vi måste gå upp och kolla, hon föll från det där. Han är ju fast här uppe. Yeah. Och så upp på taket och så, ja. Skitsnygg bild uppe på taket också.
Ja, jo, verkligen. Ja, nej men det är mycket, mycket coola grejer liksom i den här filmen. Och det är ju väldigt mycket en visuell resa genom den här. Och det är ju väldigt bra att den är i San Francisco också. Det används väldigt bra. Han går i någon annan stegen eller en trapp eller vad han nu gör. Och det kommer liksom tre figurer nere på gatan upp för en backe och sådär. Ja, det är bara snyggt helt enkelt. Mycket snygga bilder. Och ja, precis. Jo, han är som Humphrey Bogart är ju en sån där som har lite mörker i sig. Känns det som.
Oavsett vad du gör.
Ja, exakt. Och det är ju. Ja. Nej, men det är väldigt trevligt liksom. Tänk om det bara hade varit liksom, lite helylle snubbe här, så skulle det inte alls ha funkat. Liksom.
Nej.
Och ja, precis. Nu bara för att jag tänkte på jagad en del. Så Harrison Ford är jagad. Ja, men det funkar väl också. Lite på samma sätt att Harrison Ford har någonting som, kanske inte ett mörker på samma sätt, men något obrytt då istället, eller, ja. Eller något som skulle kunna falla åt det farliga hållet ändå.
Att han bara är för självupptagen, eller så, ja. surt självupptagen.
Just det, exakt. Nej, men den här, alltså, det känns som att Humphrey Bogart ändå vet vad han ska vara med i, eller att de, studion vet vad han ska vara med i, där det finns en nerv i, så här, har han gjort det liksom? Dödade han sin fru ändå? Och jag var nästan lika beredd att tycka att det skulle vara okej ett tag där. Det är någon som börjar utpressa han och hålla på och ska ha en scen. Och då kände jag att men nu kommer vändningen. Så bara, nu kommer han bara vara kallblodiga mördaren som du fan inte ska utpressa. Liksom. Men det är en väldigt schysst film tycker jag.
ganska lättsedd.
Ja, definitivt.
Och långt ifrån lika snårig som The Big Sleep.
Nej, precis.
Det man ska säga om, som jag sa om The Big Sleep, kanske lite grund. Den här är också väldigt enkel.
Mm.
Ingen av de här filmerna är supermörka. Det mörka kommer kanske från Bogart i den här, i The Big Sleep. Är det lite mer underförstått mörker som de kanske väljer att inte fokusera på i just den här filmatiseringen av den?
Nej, exakt.
Jag tänker att det finns ett Chinatown-mörker i The Big Sleep som vi inte riktigt... Ja, vi fick inte det. Vi fick Bogart och Bacall istället.
Nej, exakt. De här systrarna och den här familjen. Ja, det finns absolut saker där som är lite jobbiga. Men då drar vi vidare till A Lonely Place, eller på att säga. In a Lonely Place från 1950.
I regi av Nicholas Ray.
Did you see Mr. Steele last night?
Yes, as I came home, I saw him going to his apartment with a girl.
That girl was murdered between 1 and 2 o'clock this morning.
Humphrey Bogart spelar en manusförfattare som har haft det tungt på sista tiden.
Mm.
Har lite problem med humöret, sin konstnärliga integritet. Han får ett gig att filmatisera en medioker bok. Nej, han kan inte filmatisera den, han ska skriva alltså ett manus av en...
Ja.
Filmmanus, en adaptation. Mitt i det blir han dels misstänkt för ett mord och förälskar sig i grannen. Vilket leder till en ganska mörk och obehaglig spiral in i om han har gjort eller inte hans våldsamma natur. Och kanske framförallt om de riktigt mörka sidorna av en kärleksrelation.
Ja, verkligen. Shit, alltså vilken film.
Ja.
Och vilken film att ta någon som är en stjärna så här in i. Jag tyckte att det var väldigt spännande redan från början. Alltså, att vet du, Humphrey Bogart kommer in och spelar den här Dix. Och det är ganska snabbt in i Hollywood. Går man på en restaurang så är det bara Hollywood-folk där. Och... Mm. En del är ju has-beens och sitter och super liksom, och han Dix försöker liksom hjälpa någon som är någonstans kanske där han kommer hamna och stöttar en gammal skådis liksom mot andra som är i sin storhetstid kanske som ser ner på den här karaktären men det visar sig väldigt snabbt att Humphrey Bogart är inte bara den schyssta i historien, utan han börjar ju i princip puttas och slåss redan i första scenen nästan.
Ja, ganska tydliga problem med humöret.
Ja, exakt. Japp. Mycket, mycket explosivt humör. Ja. Mm. Och ja, det här att det har gått bra, att han är lite av en stjärna liksom, gör ju att han kan också inte bry sig så mycket om det och göra sig och vara lite större än vad han kanske skulle må bra av på något sätt. Så han får ju ganska lätt att övertala den här kvinnan också som han får ögon för eller vad som nu händer där och att komma med hem till honom fast att hon egentligen har en dejt. Och han lurar henne på med premissen att hon ska få berätta vad boken handlar om.
För han orkar inte läsa den.
Nej, han orkar inte läsa den, precis. Yep. Ja, men det är spännande. Alltså, det är väldigt så här, ja, men saker som inte kanske pratas om i Hollywood på ett tag sen. Det känns alltid som när jag ser de här filmerna från den här tiden så fanns det någon slags öppenhet och ärlighet med saker och ting, och mörkret fanns där och så sen går vi in i någon slags tid där allt ska vara lite polerat och så, även där det finns liksom, ja, men sexualitet är så här hela tiden lite grann på gränsen att pratas om att i de här filmerna att så här, bara, ja men folk kanske är homosexuella eller så liksom. Men det känns som helt plötsligt kom vi in i en tid i Hollywood efter det här som bara helt ska tvättas rent och vara så här kärnfamilj på något sätt. Jag vet inte. Det är något, ja, något skumt där.
För Bogarts karaktär, det här är ju den definitiva antihjälten. Jag har nog aldrig sett en film med en sån antihjälte. För han, man märker att han har en jättestark konstnärlig integritet.
Ja.
Men han kan inte låta bli att förföras av det hans status kan få med sig.
Nej.
Föra med sig. Kvinnor, gratis sprit, ett ganska bekvämt liv. Men han slits ju hela tiden mellan det där.
Mm.
Mellan att ja, men jag vill ju bara göra det som ger mig något. Det ska kännas rätt. Annars är det inte värt min tid.
Nej.
Men jag kan heller inte låta bli att förföras av de här unga som är... gör narr av den här åldrade, alkoholiserade skådisen eller vad det nu är.
Mm.
Som han måste stå upp för. Men han lever ju samtidigt på de där personerna. Och hela tiden dras han i det där. Och jag tänker, kanske därifrån kommer hans tyglade humör.
Ja, exakt. Ja.
Att han inte kan leva sant med sig, mot sig själv.
Mm. Innan jag började se den här filmen så såg jag något omslag och så bara... fan vad rätt ofräscht det här känns. Alltså det är en så här Humphrey Bogart och vad heter hon, Gloria Graham.
Ja.
Som är med i den här filmen och nästan, ja men innan jag såg filmen så bara, oj vad är egentligen åldersskillnaden här? Så bara, den är fan 24 år. Det här är ju ofräscht, tänkte jag. Och sen bara, ja men jag sätter igång den här filmen. Och så bara, ja, alltså Den gör inte en grej så mycket av att de är, ha åldersskillnaden, det gör den ju inte, men det ligger ju där. Alltså ja. Maktbalansen är ganska tydlig på något sätt, att han går in där med som en kändis. Han säger ju det till och med att ja men bara för att hon följde en kändis hem så ja bla bla bla. Och det, ja, men det är en häftig film på något sätt i att Bogart är inte rädd alls för att vara otrevlig eller upplevas inte så likable helt enkelt.
Han är ju till stora delar av filmen fruktansvärd.
Ja, ja precis. Han
Men inte utan att man ändå vill vara där hela tiden.
Ja, exakt. Ja, men när han börjar så här... hjälpa sin snutkompis som han känner från militären att försöka lösa fallet, så börjar han heja på honom att återskapa det här mordet med en tjejkompis då, och liksom heja på han mer och mer att så här bara, ja men stryp mer dra åt mer och, med armen liksom. Och ljuset, han har en lampa på sig som är så här bara, han ser skitotäckt ut.
Ja, så, Dracula.
Ja, men det är ju blir ju spänning i den här filmen helt klart.
Ja.
Ja, precis. Och jag gillar verkligen hur egentligen vart allt det här är på väg, att det handlar om hans liksom vad ska man säga? Ja, men problem med att vara man. Nej.
Ja, men att vara man, med att vara konstnär.
Ja.
Med att försöka vara en älskare.
Ja. Men ha en ilska i sig. Ja, på
ja men och vart kommer den ifrån?
Ja, det är ju... Ja, det är häftigt.
Den,
ja,
den är ju väldigt naken i skildringen av deras relation.
Ja,
ja alltså, den är... Det är ju mycket så här Hollywood close-ups när de står nära varann och så, men just, man känner ju hela tiden att det här är inte bra.
Nej.
Det här kommer att gå åt helvete.
Och den är ju öppen, ja precis, just, ja precis, för hon börjar ju få en, alltså de är ju så här lite nykära och så, och så sen helt plötsligt, och har träffats kring det här mordet på något sätt.
Ja, hon är ju typ hans alibi.
Ja.
Så börjar hon, ju mer hon lär känna honom, desto mer tvivlar hon på om han faktiskt är oskyldig.
Exakt. Och just att så här, ja men hon börjar behöva ta medicin för att sova och så här. Det är ju, jag vet inte om man ser sånt i film liksom. Vi var och såg den här Blake Lively romantiska komedin som, vad heter den?
Ja, är det den här om våld i nära relationer?
Ja, exakt.
Som, det var några kollegor som hade sett den som sa bara, fy fan.
Ja, exakt.
Vilken motbjudande film.
Ja, japp.
På ett dåligt sätt.
Alltså. Ja, exakt. Ja, men det var den. Precis. Och här får vi ju en betydligt äldre, men också öppnare och mer ärlig och liksom, ja, nej, mycket se absolut den här före ni ser den, It Ends With Us eller It Starts With Us eller vad fan den heter.
Nej, men det är ju, man får en förståelse för hans värld och för det han brottas med som gör att jag kan på något vis förstå hans ilska och att han blir så omöjlig.
Yeah.
Men den försvarar honom ju aldrig.
Nej, nej, precis.
Utan den presenterar honom och egentligen det sorgliga i den här kärleken som när det är bra.
Ja. Yeah.
Så är det ju jättefint, jättestarkt. Och han är så kreativ då. Han sitter uppe hela nätterna och skriver.
Just det, han skrivit det här manuset. Ja.
Skriver om en skitbok till ett bra manus.
Mm.
Så den är ju inte så att allting ska vara åt helvete och det bara är dåligt hela tiden.
Nej, och så just hur han... Ja, men den tar ju upp allting egentligen. Alltså just att så här, ja, men han börjar förstå sig där i någon... sekund, att så bara oj, nej, men jag har ju ett problem, men det är också då som det det är lite sent liksom. Påkommet.
Insikterna kommer hela tiden för sent.
Ja.
Den har också en scen som gjorde mig så rörd, för den är så vanvettigt elegant och äkta. Och det är ju när hon har sovit med tabletter igen och är jättedåsig, så han går in och väcker henne och så ska han göra frukost.
Ja, just det.
Så han går ut i köket och typ delar en, så vad heter det, med bäska jävlarna.
En grapefrukt.
En grapefrukt. Mm. Och så ska han väl typ, så tar han upp en kniv som tydligen är gjord för att karva ur sådana som är böjd. Yeah. Men han bara, vad fan är det här? Så rätar han på den och så står han och karvar den och så kommer hon in. Och då vet man redan att hon är lite rädd. Alltså hon har redan börjat, mörkret har börjat skrämma henne.
Mm.
Och det andra har sagt har kommit åt henne.
Yeah.
Det är ju inte, allting kommer ju inte heller från honom utan från vad andra säger om honom.
Yeah.
Och hon är, men hon är ju jättedåsig för hon har sovit med tabletter. Och han ska som göra en frukost åt henne.
Yeah.
Och så berättar han bara hur man skriver en bra... Alltså det sämsta med filmer, säger han, det är att folk bara talar om för varandra hela tiden hur vansinnigt förälskade de är. Och de säger det hela tiden.
Yeah.
Det är inte så man... Det är inte så man visar kärlek. Man visar det här är en kärleksscen, säger han.
Ja.
Du, vi småpratar här, du är sömndrucken och jag försöker göra skära ur en grapefruit.
Ja.
Ah. Älskade den scenen. Ja. Jag var tvungen att se om den.
Ja.
Ja. Otroligt, otroligt bra.
Nej, men det är ju bra. Det är ju det här med manusförfattarna. Ofta många ju. Men ja, de kan ju det här alltså. De sitter och skriver de här film på film på film på något sätt och bara, japp, I got it. Ja, man kan undra hur det är att skriva just den här kanske. När det på ett sätt kan handla om en själv. Nej, alltså, nej, men den här är ju bra alltså. Den är ju, ja, nej.
Ja, det här är en otrolig film.
Ja, precis.
Den blir, ja, det här är kanske tredje gången jag ser den.
Yeah.
Och den blir bara bättre.
Yeah. Yeah.
Den här är nog en som verkligen tjänar på att ses om och om igen.
Yeah.
Mordhistorien är ganska ointressant. Den trycks ju verkligen undan i bakgrunden. Utan det här är ju otroligt mörkt och ärligt. Och jag menar, om man inte hade blivit övertygad om vad Bogart har för kvaliteter som skådis. Mm. Så är han ju aldrig bättre än här.
Nej, det här är ju väldigt, väldigt bra.
Aha.
Och väldigt, väldigt vågat. Yes.
Någon uttalade sig ju även att den här karaktären låg väldigt, väldigt nära den Bogart var.
Ja, okej. Ja.
Vilket väl gör det än modigare.
Just det. Yes. Nej. Nej, men jag måste säga, alltså... The Big Sleep var den som jag så här bara, ja, men den här titeln har jag ju sett, till och med omslaget liksom, väldigt fina fish och så här. Och ja, som sagt, väldigt, väldigt, som du sa nu, bara väldigt fokus på det här skvallret kanske då. För den det står knappt vad den heter. Det står bara väldigt stort så här, Humphrey Bogart och Bogart och Bacall liksom. Ja. Men den är väl kanske den som är minst intressant för mig i det här avsnittet. Mm. In a Lonely Place var ju liksom rent innehållsmässigt mycket bra. Och Dark Passage är ju mer en stilstudie, det är det ju. Mm. Men en jäkligt cool sån. Och The Big Sleep får ju ta stryk för att den är så noir. Alltså den är så väldigt så här. Ja, men det är här man brukar tänka att det ska vara liksom.
Men det är lite tuggummi noir också.
Ja. Yeah.
För om jag anklagade både The Big Sleep och Dark Passage för att vara lite enkla och lite grunda, så är ju inte In a Lonely Place det. Den har ju i princip allt du kan begära.
Ja, exakt.
Det är en otrolig film. Jag skulle nästan vara beredd att kalla den för ett mästerverk.
Ja, japp.
Den ska alla se.
Ja.
Flera gånger.
Yes.
Men jag tycker ju att Dark Passage är ju för nörden. Det är ju för vi som gillar att kunna se de här lite stilstudierna, imponeras av det tekniska, kanske kunna se den i ett film, alltså så här, ja men, och coolt att de gjorde det här 47 och gjorde det så fick det att se så flyhänt ut.
Ja.
Sen tycker jag att så här, The Big Sleep, det känns som en så här stor koloss till film som är både cool och snappy, elegant, men ja fan, den skulle kanske ha behövt vara en timme längre och mörkare för att riktigt så här komma fram. Men jag har inga problem att man inte förstår den.
Nej, precis. Den har ju bra också att den bygger upp mot det här slutet. För de började återbesöka det här huset där mordet sker i lite väl många gånger. Till slut behöver vi ut och ha en liten shootout också. Mm. Ja, nej, men ja. Överlag, bra avsnitt.
Ja, än har det väl aldrig varit dåliga filmer, va? Du får säga ifrån då.
Nej, det är ju väl utvalda, kurerade filmer, helt klart. Yes. Mm.
Ja, men det var allt för den här gången.
Yes, vi återkommer ju någon gång.
Vem vet när.
Yes. Mm. Yep.
Tack för att ni lyssnar.
Tack, hej.
Hej.